And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons, too. All colors.
Do they float?
Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float down!
Hej på dere, og velkomna til Rekna med Resla. Svaret på förra veckans fråga var 4 äppelpeppel, och så svarte herr Haudiksen fra Oppelandet. Det var ett tag sedan sist, och det finns anledningar till det, och de bryr vi oss inte om, utan vi går raskt vidare med dagens podd. Jag är väldigt influerad just nu, nämligen av en bok som jag köpte igår på bokmässan. Helena Dahlgren har skrivit en bok som heter 100 hemskaste, där hon listar de 100 hemskaste skräckfilmerna, böckerna, företeelserna, tv-serierna som har präglat henne. En enastående bok som man inte behöver läsa perm till perm, utan man kör. Nu vill jag veta vad hon hade på plats 47. Och om det är någonting jag inte har läst, sett eller hört, så får jag ta tag i att göra det. Så jag har som ambition att plocka av hennes 100-lista där rätt ordentligt. Det ser ut at a glance som... Som om jag har ungefär hälften gjort redan. Och det kan ju vara praktiskt. Väldigt spännande analyser och funderingar kring vissa grejer och så vidare. Som jag inte tänker gå in på här, utan det får ni läsa själva. Den finns att köpa och låna och allt vad ni vill göra med den. Nåväl, vi knallar strax in i oktober, Halloween-månaden. Och förra året gjorde jag väl ett Halloween-avsnitt till denna podden, vill jag minnas. Med lite skräckfilmer och sådär. Men nu tänkte jag årets Halloween-podd får bli en Stephen King-podd. Jag har under den senaste månaden, även här influerad av min kära vän och kollega Martin från Helsingborgs bibliotek, som har läst Stephen Kings Det under sommaren. Där blev jag väldigt influerad, eftersom jag har inte läst den boken på, vad kan det bli, 25 år. Så, utan det som har präglat mig med pladder. Jag läste boken när jag var 13, eftersom jag vägrade läsa typ Barnens ö av P.C. Jersild eller något annat skit som de dängde på oss i skolan. Jag har alltid älskat att läsa. Jag började läsa när jag var 4, sa jag morsan. Och jag har alltid vägrat läsa skit. Det vill säga sånt jag inte är intresserad av. Eftersom jag är en impulsmänniska och en känslomänniska, så går jag på feeling. Och P.C. Jersild är säkert bra, Barnens ö är säkert bra. Men att kväsa läsintresse, det tror jag inte ett skit på i skolan. Utan försök se, istället för att sätta 30 av samma bok på 30 ungar, försök se vad ungarna vill läsa. Och uppmana till att läsa istället. Läslust, inte lästvång. Så jag sa till läraren, jag tänker inte läsa den, jag tänker läsa Stephen Kings Det. Hon sa, det får du inte, jag sa, det gör jag ändå. Och så stod vi där och tjafsade lite. Men det slutade med att jag läste den i alla fall. Alltså Det, jag läste inte Barnens ö, som jag fortfarande inte har läst. Och probably never will. Och den fångar mig väldigt, väldigt mycket, Det. Den är ju tjock till att börja med. Jag har pocketen, den gamla fina legenda-pocketen, som är 1200-1300 sidor tjock. Och jag tänkte, ja, men det är väl bara till att börja. Och det var det. Att få ge sig in i den här världen i Derry, fiktiva staden i Maine. Det kändes som att jag kände allihopa, Bill och Ben och Beverly. B, ja. Redan långt innan jag hade börjat läsa den, och när jag började läsa den så blev det mer som, inte en bekräftelse, men det blev igenkänning. Ja, men jag är ju med här. Jag är den hemliga 8:e medlemmen i förlorarnas gäng. Nu lider, visar det sig när jag läser om boken, så lider den av en otroligt gammalmodig översättning. Med ett ständigt återkommande ord, tillförne. Eller tillförne. Den skulle nog behöva hottas upp lite i vad gäller översättningen, den svenska översättningen, så att om någon tänker ta sig an det, så säg till, så kan jag korrläsa. Men i övrigt så är ju Det en enastående bok. Det är obegripligt att han han har varit författare i mindre än 12 år när han ger ut den. För det är så här med mig och Stephen King. Han präglade mig väldigt mycket under 80-talet. När jag upptäckte skräcklitteraturen och skräckfilmerna på riktigt, så stod han för de allra bästa. Både böckerna och filmerna. För jag hade turen att växa upp när hans böcker blev filmatiserade väldigt bra och väldigt tidigt. Sen tappade vi varandra någonstans längs vägen, och när jag nu kör en liten sökning så ser jag att antalet böcker som han har släppt sen jag släppte honom någonstans i mitten av 90-talet är väldigt många. Jag känner till de allra flesta, för jag har ju ändå jobbat i bokhandel och jobbat på bibliotek, så det är klart att jag har stått och pillat på både Hjärtan i Atlantis och Svarta huset och Drömfångare och Duma Key och Under the Dome och så vidare. Men jag har aldrig läst dem, utan den enda sentida boken jag har läst av Stephen King, det är Joyland, som jag köpte i England i någon sån här stor pocketformat. Det var en enastående bra bok, och jag är ju fullständigt övertygad om att jag måste läsa alla de andra böckerna också. Kanske att jag skippar det här mörka tornet-grejen, för fantasy, det är verkligen inte min grej. Men det vet man aldrig, de är ju inte så där vansinnigt tjocka å andra sidan. Men det är klart att jag fattar att det är böcker som är bra som jag måste läsa. Jag ska bara hitta något liv där jag har tid att göra det, så plockar vi det också. Men de som har präglat mig mest, det är såklart 80-talsböckerna, eller 70- och 80-talsböckerna, men jag läste dem på 80-talet, så då blev det som blev 80-talsböcker. Plus att det då kom väldigt bra filmatiseringar. Ett undantag från det, eller inte undantag, utan snarare ett sidospår eller mahognyspår i detta, är då Varsel, eller The Shining som den heter på engelska. Jag älskade den boken. Jag älskade bokens ödslighet. Jag kan fortfarande känna, problemet är det, när så många år har gått och man har sett filmerna, så ersätter tyvärr i mångt och mycket filmerna, ersätter bilderna man hade i huvudet när man läste böckerna. Därför är det på sitt sätt bra att läsa om, även om det inte alltid är bra att läsa om. Vissa böcker ska ju stanna i den tiden där man läste dem. Men just Varsel har jag fortfarande kvar vissa bilder i huvudet av den här ödsligheten som Stephen King målar upp med hotellet och hur ensamma de är och så vidare. Och sen såg jag filmen, den första filmen. Och jag tyckte, jag var för ung för att fatta det här att en bra bok är inte alltid ett bra manuskript. Det har vi massor av exempel på genom filmhistorien och så vidare. Så, men då blev jag lite besviken. Okej, alla hyllar Jack Nicholson och han är väl läskig och sådär, men de har ändrat alldeles för mycket för att jag ska tycka det här är bra. Idag tycker jag filmen är jättebra, därför att jag kan se filmen ensam, alltså fristående från boken. På 90-talet, någon gång måste ha varit runt 94, gjorde man en sån här 4-timmars variant av The Shining, någon slags tv-film med sämre skådespelare, där man då skulle vara trogen boken. Och då visade ju sig att fan vad de var trogna av boken, absolut. Och gud så långtråkig den blev emellanåt. Inget ont om skådespeleriet, jag minns inte ens vilka skådespelare det var, förutom att han som hade huvudrollen var väl han som var med i 30-something eller någonting. Men jag minns att, nu ska jag äntligen få se en 4-timmars variant av The Shining. Och efter så bara, nej, det hade nog varit bättre att jag läste boken en gång till i så fall, om det är så här långsamt filmen ska gå. Så det var en liten sån, ett litet uppvaknande för mig att en bra bok är inte alltid ett bra manuskript. Och tvärtom. Vad har vi sen? Ja, vi har Djurkyrkogården såklart. Det är ju också en enastående bra film. De har lyckats fånga allting ifrån skådespeleriet, till och med barnet är ju bra. Och det brukar de inte vara. Men de har lyckats fånga den här stämningen som finns i boken. Jag började faktiskt läsa om den för några månader sedan. Men jag glömde bort den, för jag la den i en hylla där jag tänkte, ja men nu tar jag den varje morgon, och sen glömde jag bort det. Så jag hittade det nu, att jag hade satt ett bokmärke på sidan 140. Jag är lite dum på det sättet att jag startar en massa läsprojekt och så ligger det böcker över hela huset med små bokmärken i. Så jag tänkte att efter jag har läst färdigt det, så jag har 300 sidor kvar eller 250, så då blir det nog Djurkyrkogården. För jag tänkte att jag ska plocka igenom alla de gamla böckerna som jag läste för. Jag har ju kvar alla de här legendapocketarna som jag köpte. tummade och jäkliga är de och slitna och trasiga och sådär, men ja, vissa grejer behöver man inte skilja sig från. Jag älskar ju som många vet e-böcker och det digitala världen och bla 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 bla, men vissa grejer har ett annat värde. Så de kommer att få stå kvar, de här pocketarna. Och djurkyrkogården där har vi ju bland annat när lille Gabe skär grannen i hälsenan. Det är ju en väldigt stark filmscen som fortfarande ser väldigt otäck ut. Och den här systern som är... den fruns syster, jag minns ju inte alla namn. Zelda heter hon väl till och med. Systern som ligger på vinden med en massa muskelsjukdomar. Den skådespelaren skulle bara veta att jag fortfarande efter 30 år är rädd för henne. Jag tycker det är en så enastående otäck skildring av en människas plågor, så ja, den hade jag nog haft i min sån 100 hemskaste bok. Det kanske Helena Dahlgren har också, det har jag inte tittat efter. Väldigt, väldigt bra bok och film som definitivt kvalar in på någon slags topp 5 eller topp 10 eller vad vi nu håller på med. Vi har ju inte lista här, så att ni får skriva ner listan själv och så får ni själva titta på den sen när ni går och lägger er eller när ni ska ringa någon släkting som fyller år eller någonting annat. Har ni någonting att prata om i alla fall? Christine. Är inte det en jäkla underlig bok / film? Jag har inte läst boken på 150 år. Jag köpte filmen på Blu-ray här om året. Och jag slogs av hur dålig jag tyckte filmen var. Och jag blev irriterad på mig själv för jag minns den som helt fantastisk. Musiken är ju jättebra. Jag såg John Carpenter i Köpenhamn i våras och då spelade han då någon av motiven ur Christine. Och bara shit, det här är ju fantastisk musik. Men jag kommer inte förbi det att jag tyckte filmen var så dålig nu på gamla dagar. För jag minns den som så himla bra. Så nu är det verkligen dags att läsa om den boken också. För som jag minns det så var boken väldigt bra. Men den minns jag ju med filmen också. Däremot jag kan ju tycka att storyn idag är lite långsökt. Ja, för det är ju inte de andra spökhistorierna. Jo, det är de såklart. Men lite så... ja, jag vet inte. En bil som lever ett eget liv. Men det är klart, varför inte? Bra skådespeleri och allting, så det är inte det jag klagar på. Utan det var bara... nej, någonstans så gick min kärlek till filmen förlorad. Jag får läsa boken och se om filmen igen. Det måste jag nog göra så att jag kommer tillbaka lite där. För jag känner att jag vill tycka om den. Det är verkligen ingen animositet från min sida. Utan jag vill tycka den är hur bra som helst. Och det är 80-tal och musiken är bra och allting. Så att, ja, det är nog mig det är fel på. Det är inte dig. Så vet vi det. En liten passus i det här, det är ju Dolores Claiborne. Den har jag aldrig läst. Däremot har jag sett filmen 50 gånger. Minst. För den tycker jag är helt enastående bra. Den... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ju, jag kan ha fel här och jag pallar inte googla det. Men det är väl Kathy Bates i den också. Som spelar mamman. Och sen är det... vad heter hon? Är det Demi Moore som spelar dottern? Det är det kanske inte. Ja, det är någon av de 90-talsbrudarna som spelar dottern. Och de har upplägget är lite annorlunda än boken, har jag fattat. Men det är ju en otroligt bra historia. Gud vad bra den är. Så den står faktiskt i bokhyllan här. Så att den ska bli läst inom kort. Det lovar jag. Kanske jag återkommer. Det vet man aldrig. Nu knallar vi ner på de som verkligen har betytt någonting. Ja, allt det här jag pratat om, det är grejer som jag bär med mig fortfarande. Citerar ur, pratar om och funderar på och har svårt att sova till. Jag kommer inte ifrån Pennywise the Clown i Det. Det är ju en av mina stora karaktärer någonsin. Dessutom porträtterad av Tim Curry som är en av mina favoritskådespelare. Mycket sorgligt att han är drabbad av en stroke för övrigt och har problem med det mesta idag. Jag blev väldigt ledsen när jag såg lite klipp på honom. Men å andra sidan, han verkar glad och pigg på Twitter, så är han väldigt galghumoristisk. Så att, ja, varje dag ovan jord är en bra dag, som det heter. Men om vi då ska hoppa på mina riktigt tunga grejer här, så Dead Zone. Christopher Walken i filmen, inte Christopher Walken i boken. Jag minns fortfarande att jag förstod aldrig den. Den bara kröp in under skinnet på mig när jag läste den. Jag tog den i samband, jag köpte alla de här och säga vad man vill med djursjukvården och det och Carrie och de. Det är ju väldigt simpla spökhistorier på sitt sätt, även om de har mycket djup såklart. Men Dead Zone, den krävde mer av mig. Som jag nog aldrig, jag älskade den från perm till perm. Men jag undrar idag om den inte skulle kunna bli, vara bättre idag än vad den var då. Så att den ligger verkligen högt på min att läsa om-lista. För den måste jag ta en runda till här innan det blir vinter kanske. Eldfödd gillar jag aldrig. Vare sig boken eller filmen. Jag vill bara säga det. Den och Cujo. Cujo tyckte jag mest var tråkig. Och Eldfödd. Nej, den tilltalar mig aldrig. Kanske skulle den göra det idag. Kanske var det någonting som jag inte hittade då. Så eftersom allt andra från den tiden är så himla bra så borde ju den också vara bra. Men jag får ta och kika på det. Jag hör av mig, så säger jag till när jag har läst den. Sen har vi ju Le Crème de la Crème. Vad gäller böcker, vad gäller skräck och vad gäller saker som har stannat hos mig. Staden som försvann. Jättekonstig, nej inte konstigt, för man översatte dåligt för också. Men Salem's Lot. Och den här skulle vi kunna prata spaltmeter om. Boken är skitbra på alla sätt. Men det är nog ett av de få fallen där jag tycker att filmatiseringen fångar skräcken ännu bättre. Den kom på DVD för inte så vansinnigt länge sedan. Och den var precis lika otäck nu som då. Jag såg den på, den spelades in för TV redan 79 eller någonting. Boken kom 75, det är hans andra bok. Men jag såg den ju såklart på 80-talet. Och det finns grejer i den som fortfarande jagar mig om nätterna eller om kvällarna eller när jag är ute när det är mörkt. Jag tänker på, nu minns jag inte namnen utantill här, men jag tänker på såklart vampyrbarnet utanför fönstret som vill bli insläppt till sin kompis som krafsar på fönstret. Så otroligt simpelt gjort, så otroligt simpel makeup och hissanordning. Men gud vad de har fångat det bra. Och det allra bästa, det är ju han, vaktmästaren eller vad han är. När prästen kommer in i något hus och öppnar en dörr så sitter han i en stol. Look at me. Look at me. Fy fan vad bra det är. Där har vi ju verkligen en filmscen som har stannat hos mig. Och det roliga är att den skådespelaren gjorde jättemycket på 70- och 80-talet. Komiker bland annat som spelar i många komediserier och sånt. Jag kunde aldrig se bortom hans gula ögon och mörka ansikte. Så köpte jag en bok. Det kom faktiskt en bok om Salem's Lot-inspelningen för ett par år sedan. Jag tror fan om inte han dyker upp på omslaget. Och jag har självklart lång intervju med honom och så vidare. Och han har då inte fattat själv riktigt hur stort det här är för oss fans. Vilken prestation han gjorde. För han tyckte med att ja, det var väl vilken som helst. Vilken inspelning som helst. Men det stämmer inte. Utan, ja, det är inte klokt så bra det är faktiskt. Jag känner redan nu att det kommer nog att bli Salem's Lot direkt efter det. När man läser det och vet att man är på väg mot slutet. För de första 1100 sidorna, det är nog det bästa som jag vet. Det är nog den bästa litteraturen jag vet, därför att den försätter mig i tid och rum. Det räcker att jag läser ett kapitel på morgonen till frukost så är jag med i Derry. Och det är så få andra böcker som gör det med mig. Även om det nu var många år sedan sist. Men vi vet också med det att den fuckar upp i slutet lite grann. Jag kan se bortom det och jag kan även se vad han försökte uppnå, men den blir den här magin som byggs upp får aldrig sitt klimax, utan den tillåts bara pysa ut som i en liten ballong. Och det är synd. När jag blir ännu äldre kanske jag fattar ännu mer av det, att om man försökte med något speciellt, men idag fattar jag inte riktigt allt. Jag tycker att det är synd, han kunde, ja, någonting kunde exploderat någonstans. Var var vi nu? Jo, men staden som försvann känner jag nu. Efter att jag har varit i Derry så vill jag nog tillbaka till Salem slott. Jag skulle nog vilja se filmen också igen. Fast den har ju förhållandevis nyligen sett. Det är bara 5-6 år sedan. Så jag får nog ta boken först. Ja, ni får skriva och skicka in ett vykort med vad ni tycker jag ska göra. Så kan vi se om jag följer det. Det finns... Såklart, Carrie är ju en fantastisk bok och en fantastisk film. Och den berörde mig så fruktansvärt illa hur den här tjejen kunde bli så utstött av både mosan och av polarna och sånt. Den tycker jag är lite tung att prata om. Den är bra. Jag tycker om den väldigt mycket och jag ska köpa. Det har kommit en fin Blu-ray-utgåva av Carrie nu som jag ska köpa. Jag ska aldrig någonsin i hela mitt liv se nyinspelningen. För det finns ingen annan Carrie än Sissy Spacek. Jag är inte sån... Oftast inte original or bust, men jag har lite svårt för alla de här nyinspelningarna som ska komma nu som inte tillför någonting. Jag tycker det är mycket coolare med Ghostbusters, att man, där gör man en tvärvändning och gör något annat av det. Men jag tycker inte om att man gör massa nyinspelningar på bra grejer. Speciellt inte där man förknippar, alltså Freddy Krueger är ju Robert Englund, det är ju hans ansikte. Det kan ju inte vem som helst. Det är ingen jävla Voldemort-kopia som ska spela Freddy Krueger. Och likadant med Carrie. Du kan ju aldrig ta en ung skådespelare idag, eftersom det existerar ju inga skådespelare idag. Det existerar bara folk som kan prestera one-liners. Men att ta en som kan spela med ögonen, spela med känsloregistret, sånt, det finns inte för mig idag. Så att, nej, den tänker jag aldrig se. Så ni behöver aldrig skicka någon VHS-kopia till mig, för den slänger jag. Men den berör mig fortfarande väldigt illa, Carrie. Och det är ju ett mått så väl som något på att en bok är bra, definitivt. Vi får avsluta det här, tänkte jag, med lite av novellerna. Eller vi har väl först The Running Man, den har jag aldrig läst. Jag såg filmen på den tiden den kom, och det var väl Arnold Schwarzenegger, och jag tyckte den var bra, nog mest för att det var en film och jag tittade på den. Jag hade inte jättehöga krav. Jag minns inte så mycket av den. Jag kanske borde titta idag. Jag antar att hela den här ungdomsserien, som jag inte kommer på namnet på, av Collins. Ja, ni vet vilken jag menar. Som har kommit som film. Jag antar att den är på något sätt influerad där av The Running Man. Men hans noveller. Och där har vi ju då... Alla fattar ju vad jag är på väg nu. Jag gillar Stephen Kings noveller, för jag gillar när han begränsar sig själv. När han inte tillåter sig, men 1300 sidor, det är väl lite trevligt. Och jag har läst ganska många av dem. Och tycker väldigt mycket om... vi har en lista. Såklart, Monstret i garderoben och Children of the Corn och alla de som också blev fina små... filmer sen, och The Mangler, den filmen var inte bra, men boken läste jag, eller novellen läste jag aldrig. Men självklart 80-talets kanske allra bästa film, The Body, eller som vi känner den, Stand By Me. Det där är också en film som jag såg tidigt och som redan då kändes som att jag var med där också. Jag var den femte i det gänget på fyra förlorare. För det är förlorare de är när de är barn. Det är någonting med Stephen King när han skriver om utanförskapet. Det är någonstans i det som... För säga vad man vill. Hur många spindlar eller mördare eller rabiesmittade hundar eller djurkyrkogårdar du än målar upp, så finns det ju ingenting som skrämmer oss mer än utanförskapet. Känslan av att inte tillhöra, känslan av att inte få lov att vara med. Det var en stark känsla när jag växte upp för min del, för jag kände mig aldrig som en av dem. Jag gjorde allt för att se ut som mina idoler i klassen och ville gärna ha samma kläder med huvtröja och kungfuskor och allt skit. Men det kändes alltid som att jag klädde ut mig till Martin eller någon av de andra. Och det tog liksom ett tag. Det fanns, det kan jag säga det på en gång, om vi nu ska vara lite sentimental här. Det fanns ingenting bra med att gå alla sina 9 grundskoleår i samma skola. Ingenting bra överhuvudtaget. Det skulle vara krav på att var tredje år när man är i den åldern att man rycks upp ur sin comfort zone och tvingas omdefiniera sig själv. Jag skulle satsa i en annan skola eller någonting. Men det funkar inte så på den tiden. Idag kan man välja på ett annat sätt. Men det finns ingenting bra med att i 9 år tillåtas bygga upp sin myten kring sig själv eller okänslan kring sig själv. Det finns ingenting bra i det. Så tänk på det alla ni som har barn och som vars barn ska gå i skola. Att det är jobbigt att bryta upp, det är jobbigt att börja om. Men för varje ny start lär du dig någonting om dig själv. För tillåter du myten om dig själv blir så stor att du själv börjar tro på den, då det är farligt. Jag tog med mig själv från högstadiet ända upp i gymnasiet dessutom, vilket också var en jävla miss. Men det tar vi i en annan podcast någon annan gång när vi ska vara allvarliga. Men Stand By Me är som att jag är med mina 4 brossor i en tillnärmelsevis oansenlig historia om att försöka hitta den där döda ungen som ligger någonstans i ett dike. Men det är ju naturligtvis inte upptäckten av det döda barnet som är det viktiga, utan det är ju resan dit. Och så har de ju lyckats hitta skådespelare som personifierar detta. Alltså, vi vet ju idag vem Corey Feldman är och vilket helvete han hade. Och att han då ska spela ett barn i sin egen ålder som har ett helvete. Det finns ju en universell ironi i det som är otäck och fantastisk på samma gång. Men Stephen King, ja. Vi kan prata väldigt länge här och det ska vi inte göra mer nu. Utan nu känner jag att nu har vi betat av lite grann här. Lite Halloween-skräck till oktober månad. Och glöm som vanligt inte att titta på alla, nu är det ju filmbonanza här i en hel månad med skräckfilmer och med tecknade filmer. Alvin and the Chipmunks meets the werewolf måste ni ju se. Eller är det, heter den Alvin and the Chipmunks and Mr. Hyde? Någonting där, det är en Halloween-avsnitt med Alvin and the Chipmunks. Och sen är det ju Katten Gustavs Halloween och... Någonting jag har missat genom åren, det är alla de här tv-serien. Roseanne hade tydligen häftiga Halloween-specialer, så det måste jag ta tag i och kolla lite på. Och naturligtvis den bästa av dem alla, Peanuts, Snobbens Halloween. It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Den är ju lika obligatorisk som deras julspecial i min lilla värld. I vilket fall, tack så mycket till Helena Dahlgren för att du öppnade en dörr som jag bara precis hade på glänt, men du slog upp den igår när du sålde boken till mig. Och tack så mycket. Jag ska definitivt ta mig igenom din 100-lista. Och om jag kommer på något som jag tycker du missar så hör jag av mig. Och tack till er som har lyssnat, så hörs vi nästa gång. Och då tror jag vi ska vara ute vid havet. Adios.